Har du, Jenny, märkt av någon form av kaj-effekt i språket under sommaren?
Mer än att när jag säger att mina ungar ska borsta tänderna så säger de nej, inte helt läge för hejnt.
Vi var i vanlig ordning med ungdomarna i Kailand under sommaren. Kvävlax och hälsa på mamma och pappa. Och så
mamma och papp heter det.
Mamma och papp. Mm, och så körde vi förstås då där runt omkring så att säga. Och jag märkte en grej nu i sommar. Det var annorlunda med ungdomarna. Det skulle fotas när vi var i Vörå. Det skulle lyssnas på musik, på dialekt. Det skulle användas ord på dialekt. De träva sig fram och testa lite. Och det skulle sedan delas i sociala medier förstås, de här bilderna som fanns då utanför Vörå, exempelvis på gruppen Kai. Det var någonting som hade hänt. Jag märkte att det var liksom någon form av statusgrej det där bland ungdomarna nu, att visa att hej, att vi är i Kailand. Det var någonting med dialekten, det var någonting med språket, det var någonting med hela det här kom till byn.
Vad roligt, för jag tycker alltid att diversitet är så fascinerande och spännande och roligt.
Det kändes som en klassresa. Näst sista ordet är tillbaka med den 11:e säsongen och vi är språkexperten Jenny Sylvin.
Hej.
Och jag heter Jens Berg. I vanlig ordning ska vi sluta på avsnittet besvara veckans lyssnarfråga och idag kommer frågan från Tyskland. En tysk lyssnare.
Det tycker jag är så roligt att vi har lyssnare. Ja, lite här och där.
Vi har haft frågor från Danmark, vi har haft från Sverige.
Österrike.
Ja, Österrike också. Och nu en fråga från en tysk lyssnare. Men före det ska vi prata om språk och social klass i Svenskfinland och jag säger varmt välkommen till Sara Wikner.
Tack.
Det är jätteroligt, Sara, att ha dig här. Du är forskare i projektet Språk och social klass i Svenskfinland och det här projektet pågår vid Åbo Akademi. Och du har tagit reda på vilka saker i det talade språket som finlandssvenskarna tycker markerar olika klasstillhörigheter, ungefär så.
Precis, ja.
Innan vi går in på resultaten så tänkte jag att vi skulle kanske byta några ord om det här med social klass. För det här begreppet klass och klasstillhörighet, det är ju ganska komplext. Hur ska vi definiera riktigt det här begreppet social klass? Vad säger du?
Ja, no, det är klart att det är ett komplext begrepp och vad som ingår i det som beror förstås på också vilken teori man följer. Och i vårt projekt så utgår vi från den franska sociologen Pierre Bourdieus teori.
Mm. Kanske den är också den mest klassiska, eller ska vi säga den mest kända på något sätt?
Mm. En av dem i alla fall, och kanske en av dem som då tillämpas idag.
Ja. Ja. Får jag testa att dra den på dig? Nu.
Det ska bli jätteintressant att höra att sammanfatta Bourdieu på 2 minuter.
Jag försöker ta det på 45 sekunder, så får ni säga att om det är korrekt eller inte. Han säger att vi har olika kapitaltyper, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Och det kan vara fördelade lite olika sinsemellan, så att man kan ha mycket fyrk men dåligt med kulturellt kapital. Eller så har man mycket av allt. Och de här kapitalen, de här då pengarna, det sociala och det kulturella, så på något sätt bestämmer vår plats i ett sammanhang, eller som han talar om, i ett socialt rum. Och de här olika kapitalen som vi har, pengar, socialt och kulturellt, så syns i vår livsstil i hur en grupp lever. Så där förklarar jag det. Hur mycket fel gick det?
Nej, jättebra.
Oj! Du ser Jenny skeptisk ut.
Nej, jag är imponerad.
Ja, men Sara ser glad ut. Mm. En sån fråga, Sara, till dig. Är det fortfarande känsligt och på något sätt tabubelagt att tala om social klass i Finland?
Ja, det tycker jag nog. Och det tycks nog väcka negativa reaktioner.
Ja.
I vissa sammanhang i varje fall. Men jag tycker själv att det ofta handlar om själva begreppet klass. Och att det är just det som man inte vill tala om. Eller liksom använda det begreppet. Att de flesta är väl ändå sen. Eller för de flesta är det ändå ganska klart att det finns social ojämlikhet.
Mm. Och det är väl det här också någonstans att det är så viktigt, tänker jag, att vi kan sätta ord på det här och definiera vad det är, för det finns så mycket sociala orättvisor, och andra studier så visar ju att klasskillnader så tar sig uttryck i en massa olika saker, skolframgång, boendeförhållanden, hälsa och matvanor och vad vi konsumerar och så vidare. Att om inte vi kan tala om klass, så hur ska vi kunna åtgärda de här sakerna?
Nej, det är jätteviktigt att kunna tala om det.
Ja. Och det är ju liksom brist på möjligheter, att ofta när man diskuterar, men det är ju bara att göra si och så om man vill förbättra sin livsstil, så inser man att de som har det allra fattigast har svårt att göra ens det här. Det är ju bara att, alltså ganska enkla saker, därför att det blir utom räckhåll, antingen för att det inte finns pengar eller för att det sen leder till brist på till exempel ork eller god hälsa.
Ja. Och språk är då en del av hela det här begreppet, det här komplexa begreppet social klass. Hur vi uppfattar andra personer när vi hör dem tala, när vi hör någon använda sitt språk, så funderar vi och definierar dem och kanske sätter någon form av stämpel eller någon form av kategorisering av att den här människan då tillhör en viss social klass. Och det som är så häftiga här nu, Sara, är att du och dina kollegor har alltså tagit reda på hur finlandssvenskar bedömer andras klasstillhörighet utifrån hur de talar.
Precis.
Och det här är så häftigt så att jag kan inte riktigt sitta still. Men innan vi går in på resultaten, så hur tog ni alltså reda på det här? Hur gjorde ni?
Ja, när vi har bland annat gjort en enkätstudie där drygt 200 finlandssvenskar fick lyssna på korta ljudklipp. Och så bad vi dem bedöma talarnas utbildningsnivå, yrke och fritidsintresse. Och vi bad dem också motivera sina bedömningar. Alltså vi ville ta reda på vad i talarnas språk som gjorde att de drog de här slutsatserna.
Ja.
Och så bad vi dem också då ange varifrån de tror att talarna kommer.
Ganska häftigt. Oj, 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 oj.
Ja, det är spännande det här, för att just alltså, utbildning och fritidsintressen kan ge en ganska bra indikator i många fall. Alltså det är ju sån här, ett kluster av omständigheter som sen tenderar att hänga ihop. Så att även om man inte säger vilken samhällsklass någon tillhör, så kan det ändå säga någonting om klass.
Men ni frågar alltså inte då direkt det där klass, utan utifrån Bourdieus definitioner eller den här komplexa så kunde ni sen dra slutsatser själva att om en då respondent eller någon som har svarat på enkäten svarar så här, så är det här då saker som indikerar att man placerar den i den här klassen. Så det är mycket så smarta av er egentligen.
Ja, just eftersom det då begreppet tycks väcka lite negativa reaktioner, så ville vi undvika att ställa direkta frågor om klass.
Ja. Men hur valde ni då de här talproven som finlandssvenskarna fick lyssna på?
Vi ville att de här talproven då sammantaget skulle innehålla en heterogen uppsättning språkdrag. Och framförallt då sådana språkdrag som enligt tidigare forskning potentiellt kan ha en koppling till klass.
Ja.
Så att vi valde då talprov som till exempel i olika grader dialektala och standardspråkliga, formella och informella. Och så innehåller de då förstås olika typer av språkdrag. Att vissa innehåller finska ord, svordomar, pronomen he och så vidare.
Ja. Men sen en sån sak som jag funderar på här. Så du sa fritidsintressen och hobbyer. Hur har ni kopplat dem till klass?
För det första det här att vi har bett informanterna ta ställning till talarnas utbildningsnivå och yrke och fritidsintresse, så det är klart att det är ett lite förenklat mått på klass och att en individs klassposition också bestäms av många andra faktorer. Och vi tänker förstås inte att till exempel fritidsintresse då enskilt skulle kunna definiera en individs klassposition, men vi tänker ändå att de här tre faktorerna tillsammans, alltså då utbildningsnivå, yrke och fritidsintresse, att de sammantaget säger någonting om hur informanterna bedömer talarna på en social skala.
Hur skulle de svara? Fanns det förslag att de skulle på något sätt kryssa för, eller var det helt öppna frågor?
Det fanns flervalsalternativ, men man kunde också välja alternativet annat och då precisera vad man tänkte på.
Var inte en gång, Jenny, när vi talade om, för många, många år sedan så talade vi om social klass i teatersammanhang och vi hade Riku Eklund som gäst här också. Då pratade du om Harry Martinsson, kommer du ihåg det? Författaren Harry Martinsson.
Just det, Böcker och piano.
Som Böcker och piano, att han definierar i en roman utifrån det att om man hade böcker, bildning och piano så var det utifrån ett fyrfält som man hade liksom ritat upp där. Så här kommer du in på, eller här kommer vi in på det.
Just det, och en annan fråga, jag läste en japansk roman som heter Bröst och ägg här under sommaren. Den börjar med det här att vill du veta någonting om en persons klassbakgrund, så ska du fråga hur många fönster det fanns i hemmet där den växte upp.
Okej.
Okay. Mm. För att det här säger någonting om även om en flådig villa kan ha väldigt få panoramafönster, men det tenderar ändå att ha många fönster jämfört med men det här var ju ur ett japanskt perspektiv då, men ändå. Det var ganska kul att man har olika mätare beroende på var i världen man kommer ifrån.
Mm. Och jag som tillbringar många, många, många somrar i farmor och farfars växthus i Närpes. Hur räknas det då med fönster?
Alltså, det var kanske inte hemma där du växte upp, nej. Får man hoppas.
Nej, så var det. Men hörni, jag tänkte vi skulle lyssna på ett exempel. Ett av de ljudprov som ingick då i den här studien som vi talar om nu. Och de här ljudklippen, så de är hämtade från Svenska litteratursällskapet, visst?
Ja.
Spara talet, och de finns tillgängliga på webbplatsen Finna. Och det här är alltså då korta ljudklipp som Sara berättade om här. Och det är alltså ett sånt här klipp som då respondenterna fick höra. Och så skulle de utifrån det då ta ställning till vad har den här människan för utbildning? Vad kan den här människan ha för yrke? Vilka fritidsintressen kan den här människan ha? Och varifrån kommer hen? Så här kunde det exempelvis låta.
Jag har inga andra generationsskillnader att jämföra med, så det är svårt för mig att veta. Men antagligen är det naturligtvis en alldeles naturlig utveckling. Mm.
Det här var alltså ett av ljudproven. Och som ni märker, de är korta. 10-15 sekunder var det. Nu har jag läst, Jenny, i Saras studier hur finlandssvenskarna bedömde det här. Och Sara vet det förstås. Men vad skulle du säga?
Jag tänker på, vad var det, utbildningsnivå, yrke och
fritidsintressen
så tror jag.
Och sen ort också.
Nu Helsingfors är det här.
Och nästan alla placerar in det här ljudprovet i Helsingfors eller huvudstadsregionen.
Ja. Det kunde förstås ha varit typ Grani eller något annat, men här tror jag nog faktiskt att det är Helsingfors det är fråga om. Högutbildad. Och där tänker jag på något sätt då att det här är en person som låter också beläst, det vill säga har ett ledigt språk med en hög stilnivå. Så att då utgår jag ju då från att den här personen har litteratur som ett av sina intressen, men också övriga kulturintressen.
Det här är skrämmande, vet du vad jag
tänker så här, konstteater, tror jag.
Fritidsintressen, vet du hur finlandssvenskarna svarar? Litteratur, 55% bedömde att litteratur sannolikt, och opera också med där.
Operan och gärna.
Mm. Och utbildning, ja. Universitet, 86%. Alltså 8,5 av 10 svarade där universitet. Och yrke sen. Och ja, det...
Yrke kan jag inte riktigt placera, men nu är det ju alltså en tjänsteman eller inom utbildningssektorn säkert.
Ja, lärare, läkare, professor och flera svarade också. Och orsakerna till bedömningen här, så var, precis som Sara var inne på, det skulle man då ange också. Det var någon form av standardspråk, komplicerade ord eller mångsidigt ordförråd här med generationsskillnader, och att den var välartikulerad och sådär. Och det här, Sara då, när jag läste på, entydig bedömning att talaren har en hög social status.
Mm. Precis, ja. Och det överraskar också oss själva att alltså alla talare egentligen fick en väldigt enhetlig bedömning.
Ja, det var så att egentligen oberoende av exempel så var finlandssvenskarna de här 200 ungefär som ni hade. Precis, relativt ense. Ja. Vad säger man det då?
Ja, vår tolkning är att det finns en sorts samstämmighet om hur man tänker att personer med högre och lägre social status låter.
Ja.
Så var ni alls intresserade av att alltså, behandla ni facit på något sätt? Huruvida de här personerna gissar rätt?
Inte i den här studien, men det har vi gjort i en annan studie som är på gång.
Mm.
Det ska bli roligt att höra mer om den sen.
Ja, men jag tänker vidare här också när du säger, Sara, att det var tämligen då enhetligt hur man bedömde. Och det här var då oberoende varifrån den här finlandssvensken som besvarade här kom, ålder eller så. Mm. Att en ung nylänning och en äldre österbottning bedömde på samma sätt.
Mm, och det kanske överraskar oss ännu mer. Alltså att vi inte kunde se att då till exempel informanternas hemort påverkar deras bedömningar.
Nej.
Men det är både intressant och lite skrämmande att den här uppfattningen är så samstämmig. Mm. Och frågan är, det kanske inte ingår i er studie, men vad det här har för konsekvenser, eller hur inverkar det här på hur vi behandlar varandra?
Exakt.
Men det innebär ju, vi får, alltså, det handlar ju om fördomar också, stereotypa uppfattningar säkert i en del.
Precis,
alltså ja. att även om man kan ha rätt i en persons klassbakgrund, men vad vet vi ändå sen om dess intressen eller drömmar eller så?
Men hur var det, Sara, hur samstämmigt var det med dialekter? Alltså vissa ljudprov hade ju då dialektala ingredienser eller markörer i sig. Hur bedömer vi dem då?
De bedömdes också rätt entydigt, men inte kanske inte ändå helt entydigt. Alltså då informanterna angav dialekten som kriterium för sin bedömning, så i det fallen så då antogs också talaren oftast ha lägre status. Men nu fanns det också en mindre del informanter som förknippar dialekter med högre social status, så att helt entydigt var det inte.
Men mestadels så att dialekt låg status. Men tala, alltså det funderar jag på det också när du säger att det var inte helt entydigt där. Spelar det någon roll vilken typ av dialekt det var fråga om då?
Nej, det kan vi inte säga.
Nej. Och jag tänker också det där att hur definierar man sen dialekt? Är dialekt det som man talar bara på landsbygden, eller kan det också vara en stadsdialekt? Eller det som vi kanske kallar för slang här och så vidare?
Absolut, alltså i vårt material så får egentligen alla talare någon kommentar som gäller talarens dialekt. Också de talarna som är standardspråkliga. Och i de här fallen så preciserar då informanterna ibland att det handlar om stadsdialekt eller Helsingforsdialekt. Så att i vårt material kan vi inte alltid veta vad informanterna menar med dialekt.
Nej. Men ändå anser vi att dialekt, när man talar dialekt, så är det någon form av klassmarkör fortfarande i svensk Finland, om vi får tro respondenterna.
Men det är intressant därför, då kan det här, när du talar om kaj-effekt här i början av avsnittet, så tänker jag att då kan ju en kaj-effekt vara att...
Att det blir en kaj-effekt.
Vara att det här på något sätt ruckas på. För att dels så har ju de som artister har hög status, men också det här, de som känner till dem vet ju att de både har hög utbildning och stor rörlighet på alla möjliga, liksom hör hemma i massa olika grupper.
Ja. Men vi ska komma ihåg förstås att det i vissa sammanhang kan vara prestigefyllt att tala dialekt, utan att man för den skulle förknippa det med högre socialklass.
Ja, det är en jättebra poäng. Ja. Men gällde det omvända där, alltså då att standardspråk alltid på något sätt hänger samman med bedömningen att talaren har högre socialklass?
Ja, det hängde det i vårt material. Men att här ska vi också komma ihåg att man kan mena lite olika saker med standardspråk, eller vad man uppfattar som standardspråk, så kan variera.
Ja.
Men att standardspråk liksom som idé så förknippades med högre social status, ja.
Med den här bedömningen sen av socialklass och region, hur såg det ut om vi ser på svensk Finland?
Här fanns en väldigt tydlig koppling. Att talare som då bedömdes ha högre social status så placerades i urbana miljöer. Det vill säga Helsingfors, huvudstadsregionen eller Åbo. Medan sen talare som bedömdes ha lägre social status så placerades på landsbygden eller i småstäder. Oftast på olika orter i Österbotten eller i västra eller östra Nyland.
Just det. Det här är ganska fascinerande. Att en viss social status så går mer eller mindre hand i hand med antagande att den här människan så är urban eller bor på landet. Tänk att det är så fortfarande 2025.
Ja, sen det här att man på något sätt, man kan ju sen hoppas att, eller undra att blir det här sen ett antagande om att alla som bor i större städer har den här högre sociala statusen.
Mm. Mm. Men hur var det då? Du sa, Sara, också att vissa ljudprov innehöll finska ord eller finska markörer. Och så fanns det också svordomar där. Mm. Hur bedömer vi dem?
Inte helt, eller liksom, de finska ordens potential att fungera som klassmarkör så är inte helt entydig, och inte heller när det gäller svordomar. Att de bedömdes oftast, men inte alltid, som markörer för lägre social status.
Så både finska ord och svordomar, så som regel var det att det här är lägre socialklass?
Svordomar fanns alltså i två exempel, och det ena bedömdes oftast som lägre och det andra oftast som högre, och den talaren talade också standardnära. Så att det kan hända att det här att göra med i vilken språklig kontext de här svordomarna förekommer.
Just det.
Och så kan det också hända att det här att göra med vilken typ av svordom det är fråga om, att det var olika svordomar i de här.
Ja.
Ja, vilken kategori är det, hedelse- eller underlivskategori?
Ja.
Du märker där, Sara, att Jenny som vaknar till liv här. Hon är jättenyfiken, kan du inte säga vilka
det är? Ja, men precis. Om du vill vad heter det, bli uppfattad som tillhörande en högre social klass, då ska du säga fan och inte satan.
Ah, okej.
Okay. Fan. Fast jag misstänker att det är på det sättet att om vi använder Jenny Sylvin som exempel på det här, så kommer du att vara den lägsta av alla låga klasser som finns om det gäller användningen av svordomar.
Kanske.
Ja. Nej, du har din variation av svordomarna så är stor och imponerande.
Det beror på vilka sammanhang.
Mm.
Det är på något sätt också det här att ofta så en hög stilnivå i språket möjliggör också en bredd. Att det här att man behärskar många olika stilnivåer, språkliga stilnivåer, så det ger ju en språklig säkerhet som i bästa fall kan visa att man kan använda rätt stilnivå i rätt sammanhang. Medan också sen medvetna stilbrott kan vara ett språkligt grepp som är som sagt medvetet och ett aktivt val. Ja. Och sen vad det nu ger för intryck, vad folk får för intryck av en, så det.
Mm. Ja, det där tror jag själv också, att det här med användningen av finska ordet, huruvida det är medvetet eller mer omedvetet, så att det kanske har en koppling till klass.
Finskan har mustiga uttryck som man ibland kan vilja använda.
Ja.
Det har vi också gjort ett avsnitt om.
Det har vi gjort. Jag sitter här samtidigt och tänker på det där, att eventuellt finns det en viss diskrepans i det där, eller det blir lite ett akustiskt korsdrag i mitt huvud med det här med finska ord, för att jag antar eller tänker på något sätt att det är också kopplade till ett urbant sammanhang i svensk Finland snarare än kanske till det mera rurala. Mm. Och därför hade jag bara kanske en tanke också att finska ord kan fungera som en markör som stöder det urbana, att man kommer från Helsingfors eller så.
Mm. Och länge har ju engelskan anses ha en status också, och det har den väl nog i många sammanhang fortfarande. Jag tänker på hur mycket ungdomen svänger sig med engelska och det kommer in. Man tar impulser från andra språk som man kommer i kontakt med och väljer ibland medvetet att använda ett visst uttryck för att man tycker att det serverar ens syften.
Mm.
Tjänar ens, nu säger jag igen, servera, vilket också var en anglicism, serve one's purposes, alltså tjänar ens syften bäst. Mm. Och sen medan ibland kan det handla om att man inte riktigt har koll på uttryck.
Nej.
Ja, men det behövs alltså lite mer forskning kanske kring det här med finska ord.
Ja.
Att det kan vi inte riktigt säga
Nej. Utifrån
den här studien.
Nej, det är en aspekt som jag tänkte fråga dig om. Så i det här ljudprovet vi lyssnar på, den här människan som då definierades ha en hög social status. Så hon använde då svåra ord, eller så som då de som hade svar på enkäten tyckte var svåra ord, och som komplicerade och sådär. Var det här entydigt också, att om man använder den här typen av ord som generationsskillnader eller så tyckte man genast att okej, hög status, professor och universitet.
Ja, eller åtminstone då informanterna uppmärksammade det här, eller att de själva upplevde att det finns komplicerade ord i ljudklippet, så då kopplar man ihop det med högre status.
Jag skulle jättegärna höra vad ni som lyssnar tycker om det här. Diskutera gärna med oss. Vi finns på arenan i appen där. Vad språket tycker du säger någonting om talarens sociala klass? Gå in jättegärna och diskutera med oss där. Men du sa, Sara, det som alla kloka forskare säger, att det krävs mera forskning kring det här. Hur går ni vidare med det här projektet nu som du jobbar med, alltså då med social klass och språk i Svenskfinland?
Ja, det här projektet kommer att fortsätta till 2028 och finansieras då av Svenska kulturfonden och SLS. Och hittills har vi fokuserat på uppfattningar, som vi nu har talat om här också idag, och då uppfattningar om relationen mellan språk och klass. Och nu kommer vi att gå vidare med att titta på vilka samband det finns mellan talspråkets variation och talarnas klasstillhörighet, så att vi förflyttar oss från föreställningar till språkbruket.
Oj, jästas, vad häftigt. Alltså det där är coolt.
Hoppas få höra mer om
det. Oj, 2028. Det här ska vi, som det heter, återkomma till. Lyssnaren Misha skriver så här till näst sista ordet. Jag är tysk och väldigt intresserad av svensk Finland. Jag lär mig finlandssvenska och lyssnar på alla era poddavsnitt. Tack Misha för det.
Vilken rolig hobby tycker jag att sitta och lära sig finlandssvenska via podd.
Jag tycker att det här är alldeles utmärkt. Misha fortsätter. Kanske är det här inom citat en dum fråga för alla er som har svenska som modersmål. Men nyligen hörde jag ordet svår uppfostrad och undrade varför det inte heter svårt uppfostrad. Det är svårt att uppfostra hen, inom parentes. Jag kollade upp andra sammansättningar med svår eller svårt i olika ordböcker, och det verkar som att det inte finns någon logik eller någon form av system. Det finns sammansättningar med både ett T och även utan T, även om de flesta saknar T, svåruppfostrad, svåranalyserad, svårbedömbar och så vidare. Men så finns det svårt belastbar, svårt förutsedd. Finns det någon förklaring eller logik bakom detta, och skulle det låta fel i era finlandssvenska öron om någon sa det svårt uppfostrad eller svårt bedömbar? Frågan går till språkdoktor Jenny Sylvin.
Alltså sammansättningar tenderar att utgå ifrån grundformen, alltså i detta fall då svår. Och i och med att det då är en sammansättning så behöver man inte den här kongruensen, utan man undgår, vad heter det, då alltså svagbegåvad i ett ord men svagt begåvad med två ord, eftersom de då inte längre sitter ihop. Och på samma sätt så är det alltså svårt belastbar eller svårt belastad eller svårt förutsedd. Det kräver två ord, medan svårförutsedd eller svårbelastad då utgår då ifrån den här grundformen. Så det heter till exempel då en tungrodd plan, men ett tungrott förslag, för att det är två ord.
Jag tycker att det där är jätteknepiga. Jag har svårt alltså med att om man ska skriva att det är någonting är, säg, lätt sockrad i två ord, eller lättsockrad. Eller
blir det då lättsockrad?
Ja, lättsockrad eller lättsockrad. Och är det olika saker då? Att om den är lättsockrad eller lättsockrad?
Jag tänker att det handlar väl lite om hur man ser det här ordet, att hur på något sätt förstelnat det är så här ihop. Hur mycket man tycker att ett ordpar hör ihop. Ja, men, så att lättsmält skulle jag nu absolut säga. Jag skulle inte säga lättsmält om en grönsakssoppa eller något visst smör eller vad man nu annars. Att lättsmält eller en lättsmält roman, då ska jag absolut skriva ihop det, medan sen när det gäller då lättsockrad kan jag utan problem säga som ihopskrivet, men jag skulle kanske inte heller haja till allt för mycket om man såg det som två separata ord.
Nej. Vi är lite inne på det där med mörk, hårig, sjuk, skötare.
Ja. Men det beror helt på, så det är ju alltså också uttalet som avgör huruvida du ska skriva det ihop eller isär. Att säger du lättsockrad, så då skrivs det ihop. Medan om du vill säga då, du läste ju det olika också, lättsockrad. Och då uttalas det som två ord. Då kan de skrivas isär.
Men gav du nu en lätt version, eller gav du en lätt version?
Välj själv. Vilken dera ville du ha? Men jag tycker det var jätteroligt, Misha, att du skrev in din fråga. Jag tycker det är superroligt att du lyssnar på oss i Tyskland.
Jag blir också jätteglad. Fortsätt gärna att skriva in till oss här frågor och så. Men tusen tack Sara Wikner för att du besökte oss. Vi har anledning att återkomma.
Tack, det var jätteroligt att vara här.
Och som sagt, har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv oss gärna. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den gången säger Jenny och Jens.
Morgens!